Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi prata om självskadebeteende och då har jag med mig Hanna Salin som ni också hörde i avsnitt 92 där vi pratade om hur man hanterar jobbiga känslor. Välkommen Hanna.
Tack.
Jag tänker att du presenterar dig igen eftersom det kan vara folk som inte har lyssnat på ditt förra avsnitt.
Yes. Ja, Hanna Salin heter jag. Jag är psykolog och har arbetat många år som psykolog och enhetschef på en enhet som heter Bordlarenheten. Där jag har arbetat med dialektisk beteendeterapi för kvinnor. Framförallt då som har problem med självskadebeteende och emotionell instabilitet. Jag har disputerat på området självskadebeteende för cirka 2 år sedan. Så jag har forskat en del på att ta fram nya behandlingar för självskadebeteende. Men också titta på självskadebeteende och hur det hör ihop med andra riskfaktorer och problematiska beteenden. Och sen har jag då, så känslor och självskadebeteende är ett stort intresse för mig. Så då har jag släppt en populärvetenskaplig bok för cirka 2 år sedan också som heter Känslor som kraft. Eller hinder, en handbok i känsloreglering på natur och kultur.
Och den var ju mycket utifrån den som vi pratade i det förra avsnittet.
Exakt. Mm.
Så, och det tycker jag verkligen, ni som inte har hört det, lyssna på det. Det var ett matnyttigt avsnitt. Mm. Men om vi då börjar med självskadebeteende, vad är egentligen definitionen på självskadebeteende? Eller vad är det för
något? Ja, alltså självskadebeteende, det kanske låter som en enkel fråga, vad är definitionen? Men det är faktiskt ett ganska stort bekymmer att det finns flera olika definitioner av självskadebeteende som har gjort det lite svårt att få en enhetlig bild av forskningsläget och självskadebeteende. Men det man kan säga att det finns 2 förhärskande definitioner. Och en är vad man då kallar för avsiktligt självskadebeteende eller deliberate self-harm. Och det är en definition som handlar om icke-dödliga beteenden som syftar till att skada sig själv genom antingen då att självskada eller förgifta sig själv. Och det är en handling som görs med eller utan suicidavsikt, om man så säger. Så det handlar helt enkelt om allt man gör som syftar till att skada sig själv oavsett avsikt att dö eller inte. Och den här definitionen har det forskats mycket på i England och i Australien. Medans från nordamerikanskt och det forskas mycket i Europa också. Men från nordamerikanskt håll har det kommit en önskan om att differentiera självskada med och utan suicidavsikt. Så då har man föreslagit en definition som mer handlar om de tillfällen som man självskadar utan någon som helst avsikt att dö. Och där då kommit fram ett diagnosförslag i den manual som kliniker använder världen över för att diagnostisera psykiska sjukdomar och heter DSM-5. Där föreslår man en diagnos utifrån den här non-suicidal self-injury eller icke-suicidalt självskadebeteende. Och då pratar man om att självskadebeteende är direkt och avsiktlig skada på ens egen hudvävnad. Alltså att man, det måste vara en skada som går emot huden. Med andra ord så inkluderas i det icke förgiftningar och överdoser. Och att den här skadan behöver vara gjord utan suicidal avsikt. Då i syfte kanske att slippa ifrån en obehaglig känsla eller en svår interpersonell situation. Så det är, så där har man liksom forskat mycket på då självskadebeteende som är då en avsiktlig hudskada, som att skära sig eller bränna sig eller slå sig. Och att man då har kollat av att när du gjorde det här, hade du någon avsikt att dö? Gjorde du det med någon avsikt att dö? Så man behöver liksom intervjua personen i fråga som gör det här beteendet, huruvida det fanns en suicidavsikt eller inte. Och det är det, till exempel det beteende som jag har forskat en del på under min doktorandtid, om man så säger.
Mm.
Så det är de två olika. Och det kanske låter onödigt teoretiskt och så, men det är därför att du ska få bryta in lite frågor. Jag har pratat jättemycket. Men det är i alla fall enkelt sagt vad som avses med, eller definition av självskadebeteende.
Men just den här skillnaden mellan om det är med ambitionen att dö är ju väldigt viktig, tänker jag. För den är ju också central för väldigt många anhöriga. Alltså det är lätt att uppfatta de här självskadebeteendena som försök att ta sitt liv.
Ja.
Vilket det ju inte alltid handlar om.
Nej, precis. Och vi utformade en internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende under min doktorandtid. Och där gjorde vi också ett föräldraprogram. Och det var just liksom det som vi först och främst gick ut med, är just att normalisera självskador, att avdramatisera. För det handlar inte nödvändigtvis om självmordsförsök, utan är tyvärr relativt vanligt som ett sätt att reglera svårhanterliga och obehagliga känslor. Och det är ju någonting helt annat än att man har ett barn som man tror vill dö.
Mm.
Så att det är en jätteviktig distinktion.
Mm, verkligen. Hur kan det se ut? Och du har nämnt nu skära, slå, bränna. Vad kan det vara mer som ändå räknas in? Även om det inte då ingår i den här definitionen. Men det som man brukar prata om lite mer allmänt sådär.
Precis, om vi pratar om avsiktligt självskadebeteende så är ju då förgiftningar, det vill säga överdoser av olika slag, det absolut vanligaste. Det är också det vanligaste förekommande självskadebeteendet. Och det är ju helt enkelt då att ta mer än ordinerad dos utav medicin. Och sen kan det vara en dödlig dos, men man har ingen avsikt att ta livet av, utan man vet helt enkelt inte hur farligt någonting är. Så att, Så det är en väldigt vanlig, det är den vanligaste självskadan skulle jag säga.
Mm.
Och det kan vara just att ta mer än ordinerad dos sömnmedel för att kunna somna bort ifrån ångest eller sorg eller rädsla till exempel. Eller att bara döva. Så det är det vanligaste. Sen är ju då väldigt vanligt att skära sig, att bränna sig, att slå sig är vanligare bland killar, bland tjejer. Tjejer skär sig oftare. Människor som självskadar är ofta väldigt uppfinningsrika för att hitta strategier för att få tillgång till det här och inte lämna så mycket synliga spår, om man så säger.
Men du, finns det inte också en ganska stor, när du säger att folk är uppfinningsrika, är det inte också så att det tipsas en del om man inspireras av varann och att det finns en form av smitta i det här?
Jo, tyvärr är det så. Så det har man sett, att det finns en smittoeffekt, och det har man ju verkligen sett om man tänker på slutenvårdsavdelningar där det lätt blir en tävling i att vara den mest destruktiva personen, men även på sociala medier. Så därför så är det ju bra att inte vara på sådana forum så mycket om man har de här problemen själv, för det är lätt att bli triggad. Det är lätt att se, att hamna i tankar om att oj, den här personen har skadat sig på det här avancerade sättet. Och jag, det har inte jag gjort. Betyder det att min smärta inte är verklig? Betyder det att jag inte har lika mycket ångest som någon annan? Så blir det någon sorts konst att man behöver bevisa för sig själv. Och det kan bli väldigt problematiskt, tyvärr.
Och det tänker jag då kanske är ett råd till föräldrar att ha lite koll på var ens barn håller hus på nätet.
Absolut, absolut. Definitivt att det kan verka, det kan vara triggande på väldigt många sätt. Och det har ju många, många av mina patienter också sagt. De blir väldigt triggade på nätet. Så att det är ju inte så att man önskar det liksom, utan det kan ju vara en oönskad konsekvens. Man känner igen sig, man känner samhörighet och så plötsligt så blir man, råkar någon säga eller göra någonting på nätet, så blir man väldigt triggad och så kan det leda till mer självskador fastän man egentligen inte avsett det.
Ett självskadande beteende som jag tycker man får ganska mycket utrymme i media är ju sexuellt självskadande beteende. Kan du säga någonting om det?
Ja, precis. Alltså den första torra svaret är ju då att absolut, det är ju ett väldigt destruktivt beteende. Självdestruktivt beteende. Däremot skulle man ju inte säga utifrån forskning att man att det ingår som ett självskadebeteende. Så bara rent lite torrt sådär, så är det inte ett självskadebeteende utifrån så som man har tittat på det i forskning. Det ingår inte i definitionen av självskadebeteende. Däremot så är det hög, personer med självskadebeteende har ju ofta massa andra impulsiva och destruktiva beteenden för sig som också kan fylla en liknande känsloreglerande funktion. Och där tänker jag att sexuellt utlevande eller sexuellt risktagande beteende är ett utav de beteenden som ofta, kanske inte ofta, det vet jag inte, men som också kan finnas hos individer med självskadebeteende. Och det tycks ju fylla på många sätt en funktion, men eller liknande funktion som självskadebeteende. Samtidigt så finns det massa andra variabler i det där du har män som hotar eller skrämmer. Det finns också en känsla av att straffa sig själv, så vad jag har förstått kring sexuellt självskadande eller sexuellt destruktiva beteenden. Och den känslan är inte ovanlig hos individer med självskadebeteende. Det här starka självföraktet eller självhatet, där man känner att jag förtjänar inte bättre. Men det är inte, det är en mindre grupp av personer med självskadebeteende som bejakar just den aspekten utav självskada, som att straffa sig själv. Självskada tror jag oftare handlar om att bli av med negativa känslor. Det vill säga bli av med en spänning eller oro eller rädsla eller sorg till exempel. Så att jag tänker att det finns vissa likheter och vissa olikheter. Det är också så att de flesta som självskadar går till yttersta längder för att dölja detta. Medan det sexuellt destruktiva beteende är ju någonting som ändå man gör tillsammans med andra. Men som sagt, jag kan inte tillräckligt om det, och jag förstår att det är vanligt förekommande hos individer med självskadebeteende, men att det också, och förstås jätteallvarligt, även om det inte klassificeras som ett självskadebeteende, så är det precis lika allvarligt. Så det är inte det, men ja, jag tänker också att det har vissa andra karaktärsdrag som inte stämmer in på självskadebeteende just.
Men när du då pratar om att det finns, alltså personer som har självskadebeteende har också vissa andra problem. Vad kan man se om gruppen just med självskadebeteende? Hur ser den ut? Vad är det för kön, ålder, diagnoser eller så?
Precis. Självskadebeteende är ju som många andra beteendeproblem som vanligast bland i tonåren under adolescensen. Självskadebeteende debuterar ofta mellan 12 och 14 års ålder. Och det finns en långtidsstudie som har följt en grupp ungdomar på Nya Zeeland, tror jag. Och där såg man att en väldigt hög andel, om det var uppemot 95% tror jag, som faktiskt slutade självskada efter i slutet utav tonåren. I samband med att man gick över till ett ungt vuxenliv. Medan den lilla grupp som fortsatte självskada hade också större då psykiatriska problem. Och det man kunde se i den här liksom gruppen som ändå var som sagt vanliga skolungdomar som man följde, en så kallad födelsekohort som man har följt från födseln till och fortfarande följer, så kunde man se att de som hade självskadebeteende hade också mer ångest, hade mer depression, rökte i högre grad än andra ungdomar och liksom var mer aggressiva än andra ungdomar än de ungdomar som inte är självskadade. Så att, och det där kommer in då på att det finns andra impulsiva, destruktiva beteenden som också förekommer hos individer med självskadebeteende. Mm. Mycket risktagande, impulsivitet, också sådana då internaliserande, alltså ångest, depression, posttraumatisk stress, alkoholbruk, nikotinbruk. Ja, det är ändå en grupp som på vissa sätt, om man tittar på gruppen då, som utmärker sig även på andra sätt än ungdomar utan självskadebeteende.
Och vilka psykiatriska diagnoser är de typiska?
Ja, det här har ju också varit intressant i och med framtagandet av den här nya diagnosen då för DSM-5. Det förberedelsearbetet, för det här gäller ju även för vuxna då. Så för när jag började arbeta med självskadebeteende 2002 så tänkte man ju att alla som självskadade hade borderline. Mm. Eller emotionellt instabil personlighetssyndrom som det heter nu. Därför att det är den enda psykiatriska diagnosen där självskada finns som ett kriterium. Men i och med att man började forska mer på icke-suicidal självskada och titta mer på de grupperna och i förarbetet till den här föreslagna diagnosen som inte blev en diagnos i DSM-5 men som ligger som ett förslag där, så började man titta på vilka är det som självskadar. Och där såg man ju att det är verkligen inte bara personer med emotionell instabilitet, utan du har personer med, det vanligaste är att du har något ångestsyndrom, något förstämningssyndrom, alltså någon typ av depression. ADHD, förstås det, emotionell instabilitet också. Sen har du en annan typ av självskada som är vanligt hos barn och unga och vuxna med autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Men det självskadebeteendet är sällan på samma sätt fyller en känsloreglerande funktion, utan kan ju vara mer av stereotypier eller sensorisk stimulans eller sätt att signalera till omgivningen att en förändring sker som man inte kan uttrycka på ett annat sätt eller som man inte tycker om och som man vill signalera ett stresspåslag och så vidare. Och sen förstås posttraumatisk stress, så kan ju självskada vara ett sätt att avbryta flashbacks eller avbryta overklighetskänslor eller sådana saker. Så det här har varit en väldigt intressant process att följa, och det var ju det lite jag gjorde i mitt avhandlingsarbete, var ju också att titta på självskada bortanför diagnosen emotionell instabilitet. Vad ser vi liksom om vi tittar på den gruppen och inte tänker att alla har emotionell instabilitet. Så det här har ju varit pågått ett fantastiskt arbete i Sverige sedan 2011 också med nationella självskadeprojektet, som var en statligt finansierad insats som handlade om att öka kunskapen om självskadebeteende och ta fram nya behandlingar. Och där var ju just mycket fokus på det här att många som vårdades för självskadebeteende, framförallt i slutenvården, fick diagnosen emotionell instabilitet fastän de egentligen inte uppfyllde något annat kriterium än självskada. Så det här är ju, och det här är en diagnos som har en ganska stigmatiserande effekt, så att det här är någonting som många har vänt sig mot.
Mm. Just det. Du pratade om åldern. Är det könsskillnader också?
Ja, det är också ganska intressant. Man har ju tänkt då att det bara är kvinnor med borderline som självskada. Men det man framförallt vet är att det är kvinnor framförallt söker vård för självskadebeteende, medan män inte gör det. Så det man har sett nu skulle jag säga ändå att det tycks, om man frågar till exempel skolungdomar, det vill säga inte vårdsökande ungdomar utan skolungdomar, det finns en jättefin studie från Linköping som publiceras 2013 från Maria Zetterqvist, Där de då gav ut enkäter till cirka 3000 skolungdomar. Och då fann man att det var i princip, alltså om frågan är, har du någonsin självskadat, så får du ju förstås en viss typ av svar. Och där kunde man se att det var ungefär lika vanligt bland killar som bland tjejer. Medan om man då däremot går in och tittar på hur många gånger man har självskadat, och det hon gjorde i sin studie också, att hon tittade hur många skulle ha uppfyllt den här föreslagna diagnosen, det vill säga att du har en funktionsnedsättning på grund av ditt självskadebeteende, du självskadar ett visst antal gånger per år och så vidare, och så vidare, det som ingår då i det här diagnoskriteriet. Då såg man att det var fler tjejer än killar som uppfyllde den icke-suicidal självskadediagnosen, så att säga. Och det tror jag är ganska representativt. Det vill säga, det tycks vara nästan lika vanligt bland män som bland kvinnor att självskada. Men män kanske inte alltid tänker på det som självskada, utan det är först när man frågar som man kan förstå att okej, det här skulle klassas som självskadebeteende. Men att kvinnor tycks starta tidigare, självskada oftare, och framförallt och även också då vara mer överrepresenterade vad gäller att söka vård. Mm. Så att det är väl det som har gjort, när man gör studier på kliniska grupper, så blir det ju liksom, oj, alla patienter som självskadar är kvinnor. Mm. Ja, just det, för att det är en selekterad grupp som söker vård. Själv gjorde jag också en studie, en så kallad registerstudie. Och då tittar man ju helt enkelt på alla i hela Sverige som jag följde då under 15 år. Hur många det var som hade fått vård för självskada. Och det här är ju ett grovt mått, för de flesta som självskada söker aldrig vård för det. Och även om de söker vård, det är inte säkert att självskadan hamnar i våra patientregister. Men det var ändå rätt intressant, för under 15 års tid så såg vi att det var ungefär 3% av alla svenskar som var mellan 15 och 30 under uppföljningstiden självskador, och att det var, eller hade fått vård åtminstone en gång för självskada, och att då var det nästan, jag tror att det var 46% män och 54% kvinnor, men var väldigt likartat ändå.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då tänker jag på det här med funktion som du har varit inne på, att många som självskadar gör det för att döva en känsla eller ersätta en smärta med en annan.
Just det.
Och att ju missbruk då inte räknas in.
Nej, precis. Missbruk är ju också ett sånt impulsivt, destruktivt beteende som är problematiskt och som ofta finns med självskada.
Och som kanske då är vanligare hos män. Alltså ja. Man kanske kan tänka att män i samma syfte tar till det, där kvinnor då kanske skadar sig.
Mm. Eller både och då. Mm.
Kan man också tänka sig då det här med att kvinnor syns mer, och att det har pratat så mycket att det har blivit lite av en identitetsgrej där. Liksom att kvinnor tänker att det här är någonting som tjejer gör och därför söker man hjälp. Alltså att det finns i den här smittoeffekten också någon könsskillnad.
Det är mycket möjligt. Det kan jag tyvärr inte uttala mig om. Men det jag vet ifrån alla år som jag har träffat både självskadande vuxna och ungdomar är ju, för det glömde jag säga, för det är också viktigt att det finns ju också de som har ingen psykiatrisk samsjuklighet men som självskadar. Och jag tänker att självskada är ett väldigt effektivt sätt att inte besvära någon annan med sina känslor. Så jag skulle också säga att det finns många duktiga flickor som istället för att gå till någon vuxen och få stöd och hjälp istället kanske börja med att trycka en blyertspenna hårt i handen som 10-åring och märker, oj, nu fick jag lite lättnad här. Mm. Till att som 13-åring i pubertetskaos och interpersonella svåra relationer som man ska navigera som tonåring och så, att där blir självskada ett sätt att inte vara till besvär, att inte, och kanske också när man inte vet hur man ska sätta ord på det som gör ont och man dömer sig själv och tänker det är fel på mig, det är jag som, det är mitt eget fel att jag hamnar i de här situationerna eller jag duger inte och så. Så att man pratar ju ofta om självskada som någonting manipulativt, att man bara gör det för att få uppmärksamhet, men jag har träffat så många föräldrar som inte hade en aning, som har råkat se sina barn på väg in i duschen vid något tillfälle och bara, vad är det där? Alltså jag tänker, och om man bara gör det för att få uppmärksamhet så verkar det konstigt att man då inte försöker visa upp det. Jag tänker att många går väldigt långt för att dölja det. Både var man skär sig eller skadar sig så att det inte ska synas med kläder på. Nu vet jag inte om jag svarade på din fråga här, men
jo, men det tror jag.
Kanske svarade på något.
Det var i alla fall intressant.
Fria associationer.
Ja,
nej, men jag tänker att, så det tänker jag. Precis, du frågade om man lär sig att man tänker att det är kvinnor gör så här och så kan jag också göra. Och jag tänker, ja, och sen tänker jag också att det är som sagt ett sätt att inte behöva besvära någon annan med sin ångest och oro som man kanske inte heller vet hur man ska förmedla till någon annan för att få rätt stöd och tröst.
Mm. Men du, vad gör man då om man har en, vet att man har ett barn som gör det här, eller om man är oro, alltså misstänker men inte riktigt vet, vad kan man ge för råd till föräldrar?
Jag var med och skrev något som heter vård- och insatsprogram för självskadebeteende som finns på Sveriges kommuner och regioners hemsida. Där ger vi en hel del råd. Det kan man nog gå in hur som. Och tanken är att det ska vara en plattform där både kliniker, föräldrar, anhöriga, skolpersonal, alla ska kunna gå in och enkelt få lättillgängliga och lättfattliga handfasta råd. Där skriver vi en del om det. Och jag tänker, ja, vad behöver man göra? Jo, man behöver ju fråga. Man behöver fråga så nyfiket och ömsint som man kan. Förmedla att jag vill höra vad du säger. Jag oroar mig för dig. Jag har sett det här. Jag undrar, kan det vara så att du skadar dig? Försöka få ungdomen att våga berätta. Men om du som förälder känner dig så uppstressad, kanske rasande kan man känna sig när man upptäcker att ens barn självskadar, rädd, misslyckad, alltså man kan väl tänka och känna alla möjliga olika saker, så att man känner jag kommer inte kunna ta det här samtalet med mitt barn, då tycker jag att man först ska gå och prata med någon och få lite hjälp så att man kan landa lite i sin egen reaktion. Därför att om du har ett barn som självskadar har barnet antagligen gått långt för att dölja det för dig. Och det behöver ha en icke-dömande och nyfiken lyssnare. Du behöver liksom vara lite i rätt läge för att kunna ställa frågor kanske på rätt sätt och få ditt barn att våga erkänna. För annars är ju risken bara att de döljer det ännu mer. Och några hjälpsamma tips på vägen är, tycker jag ändå, är att tänka att Ditt barn gör antagligen det här för att hantera svåra känslor. Han eller hon vet inte vad de ska göra utav oron och ångesten. Hade de vetat något bättre sätt, hade de använt det? Jag tror väldigt få, många tror ju att man så här kan välja att låta bli och självskada. Det är väldigt få ungdomar och vuxna som självskadar som upplever att de har något som helst val. De upplever att det finns inga andra val. Och det kan vara för att man lägger märke till känslan för sent, så att den är så stark att man vet inte riktigt om man ska göra av det. Det kan vara att man inte ens kan sätta ord på känslan. Alltså man är liksom ett med känslan och vet bara inte, jag måste bli av med den, jag måste bli av med den. Något som vi kallar att man är emotionellt dysreglerad. Man har svårt att tänka klart. Och att de flesta som självskadar ångrar sig enormt mycket efteråt. Man kan, men i och med att det är så effektivt i att minska ångest och oro i stunden, så blir det ju då som du och jag som är beteendeterapeuter vet, att den omedelbara konsekvensen är starkare än de långsiktiga. Det vill säga den har större påverkan på dina beteenden. Det vill säga att en starkt ångestreducerande effekt direkt efter självskadan, och sen kanske du ångrar dig och du har fått nya ärr och du är jätteolycklig över det, det kommer senare. Så sannolikheten när du sen har ångest igen är att du kommer göra det som funkade förra gången. Så att också ta med sig in i samtalet att jag som står utanför kan tänka, men gör något annat. Välj inte att göra det. Men att den som håller på med det ofta upplever att de har inget annat val. De vet inte vad de ska göra. Att det är väldigt få som gör det för att manipulera sin omgivning. Det är självklart så att det kan fungera så att man kan styra sin omgivning. Men den tanken är inte så hjälpsam. Och att de flesta som mår bra och har strategier skulle hantera sig själva på ett annat sätt än att självskada. Så försöka liksom vara nyfiken. Och sen också att det betyder inte att ditt barn vill dö. Det kan också vara så att ditt barn håller på att kämpa för att överleva. Ibland kan ju självskadan vara, hade jag inte brutit den här ångesten med hjälp av självskada så hade jag tagit livet av mig. Så att det kan också vara, för många upplever de ett suicidpreventivt syfte med självskadan ibland. Men också att det är supertufft och förstås jättesmärtsamt. Men att försöka att se det hos sitt barn. Men bra att du har fått syn på det. Försök våga fråga. Du behöver inte ha några svar. Ungdomen behöver inte massa råd. Utan ungdomen behöver till en början bara kanske se att jag är inte ensam i det här. Och om du är en förälder som lyssnar som har blivit väldigt arg och kontrollera ditt barn eller sagt åt ditt barn att du slutar med det här, så svårt kan det inte vara, så är det också okej. Du är inte ensam. Det är många föräldrar som har reagerat på det sättet. Och du kan försöka göra ett omtag. För jag tror ändå att det är oerhört avgörande. Och det har man ju sett också att föräldrar är viktiga för våra barns välbefinnande. Och särskilt vad gäller självskada. Att ha ett stöttande nätverk. Att det betyder mycket för att bli frisk från det. Och det kan ta tid. Det kan ta jättelång tid tyvärr. Men det är, sök hjälp. Sök hjälp för dig själv och sök hjälp för ditt barn.
I det förra avsnittet så pratade vi lite om olika behandlingar. Men du kan väl nämna det igen. Vilka behandlingsmetoder som brukar vara aktuella och hur de fungerar.
Så för barn och ungdomar så finns det visst forskningsstöd för dialektisk beteendeterapi för ungdomar. Det kom ut en norsk stor studie för några år sedan. Och då är det ju ungdomar både med suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende. Dialektisk beteendeterapi är en omfattande behandling som innefattar både individualterapi för barnet, gruppterapi för barnet men också föräldrastöd. I Stockholm finns en jättefin stor DBT-mottagning som är länsövergripande. Ute i landet tror jag att det finns varierad tillgång till DBT för ungdomar. Det är också problemet att det är ganska långa behandlingar så att det är svårt att få tillgång till det. Det finns en, och DBT är ju främst då för ungdomar med emotionell instabilitet och självskadebeteende, eller åtminstone drag av emotionell instabilitet. Sen finns en annan sån terapi från, som heter mentaliseringsbaserad terapi, som också utformas för vuxna med emotionell instabilitet. Den har också visat på goda effekter för ungdomar med självskadan och emotionell instabilitet. Sen finns det i Sverige, det vi beskriver också i vårt vård- och insatsprogram, är också en mer generisk modell som man skulle kunna applicera på oavsett psykoterapeutisk inriktning, som handlar om ändå att just kartlägga tillfällen av självskadebeteendet, se vad det fanns för saker som ledde fram till tillfället med självskada och vilka konsekvenser självskadan hade på kort sikt och lång sikt. Så att öka psykoedukationen eller förstå vad självskadan fyller för funktion i ungdomens liv. Men också då att fokusera på känsloreglering och att hitta andra sätt att hantera de här känslorna, förstå och bemöta dem så att man inte behöver självskada för att stå ut. Och sen har ju vi då utvecklat en behandling som heter Erita, som just nu prövas på internet. Det är en internetförmedlad behandling, och den hoppas vi ju, när den studien är klar, att vi kommer kunna veta mer om. Men den har visat ha god effekt i både en liten pilotstudie där vi provade behandlingen ansikte mot ansikte, och även i en då pilotstudie där vi provat den på internet, så visar den väldigt lovande resultat med minskning av självskadebeteende och förbättrade känsloregleringsfärdigheter och så vidare. Men den finns tyvärr inte ute ännu, men målet är att den ska finnas som en internetbaserad behandling som ska vara tillgänglig över hela Sverige.
Mm. Och jag tänker när jag hörde Anna att er bok är en väldigt bra början om man är förälder och har ett oro kring det här.
Ja. Därför att jag tror att man behöver bli bättre på att förstå de känslor som drabbar ens barn. Även om man själv kanske inte skulle känna på samma sätt. Att förstå att så här blir det för den här personen. Eller så här blir det för mitt barn. Lite rädsla blir snabbt jättestark. Mm. Och han eller hon vet inte hur de ska hantera det. Att kunna sätta sig in i hur det blir för en annan är väldigt viktigt. För att förstå självskadan. Det är så lätt att man bara ställer sig utanför och säger, men gör det inte. Eller också för att självskadebeteende känns som ett sånt främmande sak att göra mot sig själv. Och där behöver man stanna upp och liksom bara inse att vi är alla olika. Och på något vis har mitt barn råkat lära sig att det här var hjälpsamt på kort sikt. Och att återigen, som jag sa, försöka vara nyfiken kring det. Finns det något annat du kan göra? Hur känns det? Och hur blir det då? Att liksom inte döma, att de försöker bara förstå för att på sikt kunna stötta på ett annat sätt.
Och i boken finns ju också strategier för att hantera känslor, som man ju faktiskt också kanske kan hjälpa sitt barn att åtminstone börja utforska lite.
Exakt. Mm. Och förstås sök hjälp. Tänker jag. Det är inte alltid du får, det är inte säkert du kommer träffa någon som kan så mycket om självskadebeteende heller, tyvärr. Men det kan alltid vara bra att bolla med en professionell.
Mm. Precis. Mm. Hanna, stort tack för att du var med idag.
Mm.
Och jag tänker att det här programmet som du nämnde på Sveriges kommuner och regioner ska vi länka till på vår Facebook, så att det blir lättare att hitta till det. Men väldigt värdefull information tycker jag, så tack.
Tusen tack för att jag fick vara med. Hej.
Hej. Och tack till er som lyssnar. Följ oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Så hörs vi snart i ett nytt avsnitt. Tack, hej.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.